Ja, det är ett tag sedan jag varit här. Det har varit semester och det har varit allt möjligt. Så känns gott att få predika igen. Och jag ska gå direkt till ett bibelsammanhang. Dagens bibeltext som jag hämtar från Matteus 25. Och ni har den där på skärmen. Liknelsen om talenterna. Det ska bli som när en man skulle resa utomlands. Han kallade till sig sina tjänare och anförtrodde dem sin förmögenhet. En gav han 5 talenter, en annan 2 och en tredje 1 talent. Åt var och en efter hans förmåga. Sedan reste han bort. Den som hade fått 5 talenter gick genast och gjorde affärer med dem och tjänade 5 talenter till. Den som hade fått 2 talenter tjänade på samma sätt 2 till. Men den som fått 1 talent gick bort och grävde ner den i jorden och gömde sin herres pengar. En lång tid därefter kom tjänarnas herre och krävde redovisning av dem. Den som hade fått 5 talenter kom då och bar fram 5 talenter till och sa: Herre, du anförtrodde mig 5 talenter, här är 5 till som jag har tjänat. Hans herre sa till honom: bra, du gode och trogne tjänare. Du var trogen i det lilla, jag ska sätta dig över mycket. Gå in i din herres glädje. Så kom den som hade fått 2 talenter fram och sa: Herre, du anförtrodde mig 2 talenter. Här är 2 till som jag har tjänat. Hans herre sa till honom: bra, du gode och trogne tjänare. Du var trogen i det lilla, jag ska sätta dig över mycket. Gå in i din herres glädje. Även den som hade fått 1 talent kom fram. Han sa: Herre, jag visste att du är en hård man som skördar där du inte har sått och samlar in där du inte har strött ut. Jag var rädd, så jag gick och gömde din talent i jorden. Här har du vad som är ditt. Hans herre svarade honom: du usle och late tjänare, visste du att jag skördar där jag inte har sått och samlar in där jag inte har strött ut? Då skulle du ha satt in mina pengar på banken så att jag hade fått igen det som är mitt med ränta när jag kom. Och nu kanske ni nog undrar, men vad har den där texten att göra med den rubrik som ni just såg på skärmen där? Rubriken för den här predikan. Fri från det förflutna. Vad har du i ryggsäcken? Ja, jag undrar också vad den där texten har att göra med det här temat. Ikväll så tänkte jag tala om någonting, kanske mer ett sådant här själavårdande tema. Jag har jobbat med mycket själavård tidigare, kanske ännu mer innan jag blev pastor i den här församlingen. Jag hade en egen mottagning under många, många år och satt och lyssnade på många, många människor. Och nu, jag har inte så ofta, tror jag ändå, predika mera sån här själavårdsteman. Men nu säger tiden börjar rinna ifrån mig. Det här är näst sista predika jag håller den här hösten. En till ska det bli här om några veckor. Men sen ska jag göra någonting annat. Kanske predika någon annanstans. Jag slutar inte predika, det gör jag nog inte. Men hur som helst, så för ett antal år sedan så blev jag bjuden att tala på ett, vad heter det, föräldraläger eller familjeläger. Och jag fick ett tema givet till mig: vad är en familj? Och jag vet inte, det låter som ett enkelt tema, men för mig var det totalt liksom låst. Jag hittade liksom ingenting, liksom någon vinkling på det där temat. Vad är en familj? Och det är inte så ofta jag ber min man hjälpa mig med mina predikningar, men den gången gjorde jag. Så jag ställde en fråga till honom: vad är en familj för dig? Vad innebär liksom det att leva i en familj? Och så svarar han så här överraskande: det är att ge vidare någonting bättre än man själv har fått. Och liksom min spontana reaktion var först att ja, men det kan jag ju inte göra. Jag kan inte ge någonting som jag inte har fått. Om jag inte har fått kärlek så kan jag inte ge kärlek. Om jag inte har fått närhet när jag var barn så kan jag inte ge närhet. Men innan jag hann liksom komma med någon psykologisk förklaring där, så då gick mina tankar till precis det här bibelstället. Och om liknelsen om talenterna. Och då insåg jag att det ligger någonting i det där som min man sa. Att ge vidare någonting bättre än vad man själv har fått. Och nu är det Jesus som berättar den här liknelsen. Och vi läste där att han som fick 5 talenter, han förvaltade det så att det blev mera. Också han som fick 2 talenter fick mera. Men sen fanns det då den här som hade bara 1 talent och han gick och grävde ner den och förmera in sin talent. En talent, så det var ett mått som man använde på den tiden för att liksom beskriva förmögenhet. Och lyssna nu. En talent som motsvarar 20 årslöner för en låginkomsttagare. Och när jag läste det här så tänkte jag, jaha, jag har alltid tyckt lite synd om han den där som fick bara 1 talent. Jag tycker det var lite orättvist. Men säg nu att du har en årsinkomst på 20 000. Så betyder en talent 400 000 euro. Så här efter kommer jag inte att säga nej tack till en talent om någon bjuder en sån. Det var ju massor som han fick. Men poängen i den här berättelsen så det är ju inte liksom summan utan det är det här förvaltarskapet. Vad gör vi av det vi har fått? Gräver vi ner det eller förvaltar vi det så det blir mera? Och den här liknelsen som Jesus berättar, den handlar ju först och främst om Guds rike. Att Guds rike växer när vi delar med oss, när vi förvaltar de gåvor som vi har fått. Men livet handlar också om förvaltarskap. På väldigt många områden. Egentligen på alla områden. Ditt liv handlar om förvaltarskap. Relationer handlar om förvaltarskap. Att leva i en familj, det är förvaltarskap. Att vara företagare handlar om förvaltarskap. Att vara en sån här 8-16 arbetsdagare, det handlar om förvaltarskap. Vad gör du av din tid på jobbet? Vad gör du av det förtroende som du får? Att ha fått en studieplats handlar om förvaltarskap. Att du har studiestöd, hur förvaltar du det? Livet handlar om förvaltarskap. Att någonting liksom får växa fram ur våra liv, ur våra dagar här på jorden. Och du vet att om du går på gravgården så finns det de här gravstenarna. Och så finns det datum på varje gravsten. Och på min så kommer det stå 23.12.1958. Och sen vet jag inte vad som kommer att stå där. Men det där strecket, det är det som är förvaltarskap. Vad hände? Vad gjorde jag av mitt liv? Vad gjorde jag av det där som var där mellan de där 2 datumen? Och Jesus, han förväntar sig uppenbarligen att vi ska ge vidare mera än vi har fått. Och då blir ju min nästa fråga, vad fick jag och vad ger jag vidare? Hur såg det ut där vid starten, vid startplattan och hur ser det ut vid mållinjen? Och hur ser det ut däremellan? Och nu vill jag ikväll, jag vill ta bilden av en ryggsäck. Vi brukar ju tala om att vi liksom har saker i bagaget. Men jag tänker så här, vi tar bilden av det här att vi alla fått en ryggsäck med oss när vi växte upp eller när vi lämnade barndomshemmet. Och i de här ryggsäckarna så finns det en del bra saker. Men det finns också kanske någonting mindre bra. Och de där goda sakerna som vi fick, det kallar jag nu för talenter. Och de där mindre bra sakerna så kallar vi ikväll för stenar. Och i varje ryggsäck så finns det talenter. Och jag vet inte, det kan ju hända när du börjar tänka i de där banorna att någon tänker så, ja men i min ryggsäck vet jag inte om det finns några talenter. Att det är liksom bara skräp jag fick med mig. Nej, jag är inte så säker på det. I varje ryggsäck så finns det någon talent. Någonting bra som vi fick med oss. Det kan vara en talang som du har ärvt. Det kan vara en begåvning på något område. Det kan vara relationer. Det kan vara förebilder som du har fått. Det kan vara kunskap, erfarenhet som har förts vidare från tidigare generationer till dig. Det kan vara ett socialt sammanhang som är en talent i din ryggsäck. Det kan vara mat på bordet. Eller den del av världen som du hade förmånen att växa upp i. Och för någon kanske också ett ekonomiskt startkapital i början på livet. Men talenter, jag tänker på såna här resurser som du har i ditt liv. Kan vara genetiska, materiella, emotionella, sociala, relationella resurser som liksom du fick med dig. Och när vi ska prata lite om det där som är mindre bra som vi fick med oss, så är det väldigt viktigt att också kunna identifiera det där goda som finns där i ryggsäcken. Att vi har allesammans talenter med i våra ryggsäckar. Men sen har vi också alla fått saker som vi tänker att vi gärna skulle ha varit utan. Vi har stenar i ryggsäcken. Och är du här som tänker att jag har inga stenar i min ryggsäck, då är du att gratulera. Och jag tror att du är ganska unik. För nu har vi väl allesammans någonting som heter, ja det där kunde jag nog gärna ha varit utan. Vi är säkert ganska många föräldrar här ikväll. Och de flesta föräldrar, så vi har tänkt så här någon gång. Eller när vi växte upp så tänkte vi så här. Det där ska jag aldrig ge vidare till mina barn. Så där ska jag aldrig göra. Så där ska jag aldrig säga. Mm? Någon som känner igen sig, eller var det jag? Och sen går det ett antal år och så får du några ungar att fostra. Och sen plötsligt så märker du, känner liksom igen någonting som du hade ju lovat dig själv. Så där skulle du ju aldrig göra. Kanske hur du löser någon konflikt eller vad du säger. Och så märker du, känner igen ett mönster som du har liksom varit med om tidigare. Och det finns liksom nerpackat i den där ryggsäcken som vi fick med oss. Och det är de där stunderna som vi blir barmhärtigare mot våra egna föräldrar. Och deras tillkortakommande. Så du som är tonåring nu, om du är där mitt i det, tycker det är bara dina föräldrar. De förstår nu ingenting och så där ska jag aldrig göra. Så det här. Mm. Det kanske kommer en dag ändå när du trillar dit. Vi kan ge stenarna namn. Vi kan kalla dem för arvsynd. Men vi kan också ge mer konkreta namn. Jag tänker att någon i sin ryggsäck bär en sten som heter stolthet. Det finns liksom någonting av stolthet i den här släkten som inte riktigt har brutits. Det kan finnas en sten av bitterhet, ett mönster av bitterhet. Det kan finnas förkastelse, oförsonlighet. Eller lita aldrig på andra människor. Eller du ska inte tro att du är någonting. Du ska inte tro ett gena. Så säger man i Närpes. Mm, det där finns i de flesta österbottniska ryggsäckar. Och om vi tittar bakåt i generationsleden så kan vi hitta sådana saker som vi märker att lite går igen, går i arv. Det kan vara Det kan vara missbruksproblem, alkoholmissbruk. Det kan vara mönster av våld, av övergrepp, av att inte kunna kontrollera sin ilska eller sina känslor. Det kan vara oförsonlighet och så vidare och så vidare. Jag tror att jag berättade här en gång. Jag var med om någonting väldigt intressant här för ett par år sedan. Jag visste inte att jag hade släkt i Amerika. Och kom sen underfund med att jag hade en jättestor släkt där. Men det var ett par små kusiner som jag då inte visste om, som tog kontakt och skulle komma hit till Finland. Och de skulle komma till Österbotten och söka upp sina släktingar. Och vi skulle då träffas. Och det var jätteintressant. Därför att jag hade ju aldrig sett det här. Jag hade aldrig vetat någonting om dem. Men direkt jag såg, det var en man och en kvinna. De var inte från samma familj. De var kusiner. Jag var små kusiner med båda. Men den här mannen, han liknar ju som min pappa. Tänkte, va? Det kan inte vara sant. Lika kort och lika knubbig. Alltså det var jättespännande. Han hade till och med lite sån här, satt så här. Så här satt min pappa vid köksbordet och knapprade med fingrarna. Och så sitter den här småkusinen som har vuxit upp på andra sidan havet. Och lite har samma. Men det som var intressant, det var ju när vi började prata om vår bakgrund. Och så visade det sig att i bådas våra, alltså då var det ju vår farfars far som var gemensam. Men i bådas vår liksom bakgrund så fanns det alkoholmissbruk, svaghet för alkohol. Jag har inte burit den stenen i min ryggsäck, men två av mina bröder så dog på grund av missbruk. Och det var på ett sätt skrämmande att se det här, då han också berättade om. Visade sig att bådas våra pappor, min pappa och hans pappa, var väldigt så här, ska vi säga, plikttrogna och var aldrig borta från jobbet en enda dag. Min pappa var inte bort från sitt jobb en enda dag under hela sitt yrkesliv. Och han var på jobb ända tills han gick i pension. Det var också intressant att se. Om det sen är gott eller ont så vet jag inte. Men väldigt intressant på något sätt. Och i alla våra släkter så finns sådana här saker som har förts vidare. Bra saker men också mindre bra saker. Men nu är min fråga den här. Hur många talenter finns i din ryggsäck? Och hur många har du tänkt ge vidare? Lika många eller kanske fler? Och hur många stenar finns i din ryggsäck? Och hur många av dem har du tänkt ge vidare? Och jag tror det är så här att för varje sten som jag plockar bort så ryms en talent mera. Och jag tror till och med att stenar kan förvandlas till talenter. Jag har sett det ske i så många människors liv. Det finns så många människor som kan vittna om det. Hur liksom det som var en sten förvandlades med Guds hjälp och med den helige andes hjälp till en talent. Och här har vi ju en av de stora utmaningarna i livet. Och en av den kristna vandringens utmaningar. Paulus, han är väldigt ofta i sin undervisning inne på det här. Då han undervisar de som är nykristna. Så talar han om helgelse. Han talar om Kristus likhet. Han talar om att dö bort från sig själv. Han talar om att lägga bort köttets gärningar. Och låta andens frukter växa fram. Jag kallar det för att tömma ryggsäcken på stenar. Men det är samma sak det handlar om. Det handlar om den här processen som Gud vill göra i våra liv. Han som gör oss till nya skapelser. Paulus skriver ju om det här. Att den som är i Kristus är alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi och nu har någonting nytt kommit. Och Paulus talar om att liksom den här nya skapelsen, att liksom man också ska lägga av sig det där gamla, både gärningar och gamla kläder, och iklä sig nya gärningar och iklä sig andens frukter. Så Jesus, han vill inte bara frälsa oss, utan han vill också helga oss. Och han vill upprätta oss, han vill hela oss. Det var så starkt här när vi fick hälsa Amanda välkommen här som medlem. Hon sa att det är här i den här församlingen hon har blivit befriad. Så här vill hon komma med som medlem. Det är Jesus som har gjort det. Vi kan inte göra någonting, men Jesus kan. Jesus kan frälsa och han kan befria. Han kan befria oss från det förflutnas grepp över oss. Han kan upprätta, han kan hela. Det är så fantastiskt. Jag ska ta några exempel. Det att du aldrig hörde dina föräldrar säga förlåt eller reda upp saker. Därför att de i sin tur aldrig hade hört sina föräldrar säga förlåt. Det betyder inte att du inte kan göra det. Någon generation ska vara den som bryter den här negativa kedjan. Ja, men någon ska vara den som ni har på skärmen där som bryter den här kedjan av att säga du är dum i huvudet, till att säga jag är stolt över dig. Att få byta ut självförakt mot ett bejakande av Guds gåvor som finns nedlagt i mig. Någon generation ska vara den som byter ut oförsonlighet och bitterhet mot försonlighet. Stolthet mot ödmjukhet. Och att få byta ut förkastelse mot gemenskap och tillhörighet. På seniorträffarna här någon gång förra vintern så fick vi ett väldigt starkt vittnesbörd av en av våra seniorer om hur hon blev fri från förkastelse när Jesus fick komma in och hjälpa. Och man kan få kraft att förlåta saker och ting som man inte i sig själv kan förlåta. Det är när Jesus kommer in i våra liv. Andra krönikeboken. Jag vet inte hur många som älskar andra krönikeboken. Jag tycker det är så uppmuntrande läsning. Och du kanske tycker den är dötråkig. Därför att där så räknas det upp en massa kungar. Att den var kung så länge. Och så blev hans son kung. Och sen regerade han så länge. Och så blev hans son kung. Och ja, men vad är det du för uppmuntrande i det då? Jo, det som är intressant, det är att se vem bryter kedjan. Vilken generation? Därför att när det räknas upp de här kungarna och hur länge de var regenter, så står det att det där han gjorde var ont var i Herrens ögon. Och så blir hans son kung. Och han gjorde vad ont var i Herrens ögon. Och så blir sonsonen kung. Samma sak. Gjorde vad ont var i Herrens ögon. Men så plötsligt så kommer det kanske ett barn, barns barn. Som jag läser om så här. Han gjorde det som var gott och rätt i Herrens ögon. Någon som avskaffar avgudadyrkan, river ner det där barns altaren. Varför? Han bryter mönstret. Och varför? Han fick samma stenar i ryggsäcken som sin pappa och sin farfar. Kanske till och med lite fler. Men väljer ändå en annan väg. Och det är så uppmuntrande att se när vi läser vår Bibel. De här männen och kvinnorna som tömmer ryggsäcken på stenar och går en annan väg. Väljer med Guds hjälp en annan väg. Kanske finns det ingen i din släkt som är kristen eller tror på Gud. Då kan du få bli den första som väljer en annan väg. Vi kan få bli den generation som väljer ödmjukhet fast vi kanske bara såg stolthet. Och som väljer sanning fast vi kanske lärde oss lögn. Och som väljer ärlighet fast vi kanske såg oärlighet och fiffel med lite sådär. Mm. Som väljer kärlek fast vi upplevt förkastelse. Vilken generation ska vara den som bryter kedjan? Sen finns det en annan aspekt som jag vill nämna här också. I våra ryggsäckar så finns kanske inte bara stenar som vi liksom fick med oss från tidiga generationer. Kan hända det finns en och annan som jag plockar dit själv också. Därför att det möter stenar i vår väg. Och ibland så kan det hända att det är en annan människa som medvetet eller omedvetet riktar någon sten mot oss. Det gör ont, vi blir sårade. Men istället för att låta den där stenen ligga där så plockar vi upp den. Och så kanske den åker ner i ryggsäcken. Och så blir den där i åratal och skaver mot ryggen. Och vi kanske ältar och ältar den där oförrätten och kan liksom inte släppa det där som han eller hon gjorde mot oss. Och i själavårdsrummet har jag mött de här människorna. Jag kallar dem för stenplockarna. Och det kommer en bitter ton in i något skede. När man registrerar som en databank minnet och man liksom inte släpper. Man kan inte släppa det där, den där oförrätten. Och så börjar bitterheten freta. Och det är därför som det är så viktigt att vi lär oss att inte plocka upp stenar. Det kan göra ont, absolut. Du kan behöva få prata med någon om det, absolut. Men att inte bli kvar där. Och jag har ett citat där på skärmen. Som jag vet att jag många gånger har citerat här. Så om inte ni kommer ihåg någonting annat om Lilian Lutz och mina predikningar. Så ta med er det här som är liksom sån här vägmärke för er resa genom livet. Att förlåta, det är att öppna dörren för att släppa någon fri. Och upptäcka att fången var du själv. Av oförsonlighetens stenar så bygger vi ett, alltså oförlåtelsens stenar så bygger vi ett fängelse för oss själva. Så må den helige ande hjälpa oss att kunna sätta oss själva fria. Och jag ska gå ner för landning här alldeles just. Men jag vill återvända tillbaka till den här förvaltarskapstanken. Den här texten vi läste i början, Matteus 25. Den här utmaningen vi har i livet att förvalta talenterna så att de förmeras. Att vi kan ge vidare mera än vad vi har tagit emot. Och det perspektiv som den tanken öppnar för mig, det är just det här att jag är en förvaltare av livet. Jag är inte ett offer. Jag är inte ett offer utan jag är förvaltare. Och det sägs att det är väldigt, ska vi säga, det ligger i tiden att skylla ifrån sig, skylla på andra. Man hittar någon skuldbock någonstans. Vi skyller på mamma och pappa. Vi skyller på lärarna. Vi skyller på samhället. Vi skyller på politikerna. Vi kanske skyller på Kela. Eller vi skyller på, ja, vem vet vad. Men vi hittar så lätt andra att skylla på. Och det här är nog ingenting nytt. Utan det här hände på Bibelns allra första blad. Det har alltid legat i tiden för den mänskliga naturen att skylla på andra. Det var det som Adam gjorde när synden kom in. Så det första Adam gör det är att säga att liksom, den där kvinnan som du gav mig, du vet. Mm. Och så skyller han ifrån sig. Och jag tror att vi frestas allihopa till det här. Att skylla ifrån oss. En förvaltare tar ansvar. En förvaltare tar ansvar. Att till exempel fortsätta att hålla fast vid en oförrätt som du har varit med om. Det är att tillåta det gamla att fortsättningsvis ha makt över en. Vad ska jag då göra? En sista fråga. Vad ska jag då göra med de här stenarna som jag kanske tycker att jag går och bär på? Och vi har ett kors här. Jag tror ni får ett kors på skärmen också. Det finns en kulle. Det är ett tusentals, miljoner människor genom århundraden har gått för att lägga ner sina bördor. För att tömma sina ryggsäckar på stenar. Och det finns ett korsres på den här kullen. Jag tänker att det är ett enda stort stenröse vid Kristi kors. Där på det där korset så dog Jesus. Och det är så stort, det är så starkt. Och dit så välkomnar han oss. Varenda en så får vi komma. Så jag välkommen hit med dina bördor. Lägg ner dina bördor här. Töm din ryggsäck här. Och vet du att Jesus, han inte bara dog, utan han återuppstod. Och samma kraft som upp, det är någonting speciellt. Den är otroligt starkt i uppståndelsekraften. Det är inte så att Jesus bara dog för att liksom förlåta oss våra synder, sona våra synder. Utan han återuppstod. Och samma kraft som väckte upp Jesus från de döda. Samma kraft så sätter människor fria ännu idag 2023. Från saker och ting. Befriar från det förflutna. Helar, upprättar. Och Jesus, han säger själv att jag har kommit för att utropa frihet för de fångna. Det var därför han kom för att dö för våra synder. Men han kom också för att utropa frihet för de fångna och predika ett nådens år från Herren. Det finns nåd i korset. Men bekännelsen är också viktig. Och Johannes skriver första Johannesbrev 1:9. Om vi bekänner våra synder så är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Om vi bekänner så förlåter han våra synder. Bekännelsen är viktig. Att vi liksom inte bara skyller över eller skyller på andra utan vi kan bekänna vår synd också. Och jag tror inte det finns någon börda. Ja, men ryggsäcken kan vara väldigt tung. Men den tyngsta bördan att bära, det är syndabördan. Så ifall du är här ikväll, eller om du lyssnar på den här podcasten det här året eller om några år, och inte har kommit till Jesus med syndabördan, så ska du skynda till korset, till Jesus, och lägga ner den. Jag var 11 år gammal när jag blev frälst. Och jag hade nog inte gjort några stora synder. Tycker jag själv. Jag kan väl inte ha hunnit med så mycket. Men den där kvällen när jag fick ta emot Jesus. Och jag fick be en bön om förlåtelse. Och att Jesus skulle rena mig. Och den lätthet som jag upplevde, den glädje och den frihet som jag upplevde den där kvällen jag kom hem och jag hade svårt att ligga i sängen. Jag ville liksom bara upp, jag skulle vilja dansa där på sovrumsgolvet. Om en 11-åring kan känna en enorm lätthet efter att ha fått möta Jesus, så tänk om man har vandrat, har en lång sträcka bakom sig. Då behöver man verkligen få lägga ner syndabördan. Och när du har lämnat din syndabörda till Jesus, så då påbörjar han den här helgelseprocessen. Där du på vissa områden så kommer du att uppleva att det händer någonting direkt omedelbart. På andra områden i ditt liv så påbörjar han en process av helande och upprättelse. Och det kan finnas områden där det tar tid. Andra områden där det sker bara så här. Och när han har fått sätta dig fri från det gamla, så då förlösas också de här gåvorna som finns där. Mer och mer. Och du får liksom också de här talenterna som finns där. Får liksom komma fram. Lovsångarna kan komma upp här. Jag vet inte om du tror mig nu. Men det är mer än en jag har upplevt det. Och många, många med mig. Att det kommer en dag när du till och med tackar Gud för stenarna i ditt liv. Därför att det som djävulen tänkte som någonting ont, så tänker Gud till någonting gott. Så tar han i sin hand och så förvandlar han det och så gör han det till någonting annat. I hans mästarhand så förvandlas stenar till talenter. Och du kan läsa många vittnesbörd om det. Flera av er, ni som är yngre, ni känner till Christine Kane. Läs hennes vittnesbörd. Hon var utsatt för sexuella övergrepp när hon växte upp. Hon fick möta Jesus. Hon blev upprättad och helad. Idag är hon en av de mest kända internationella talarna. Har fått nå tusentals miljoner med unga människor med ett upprättelsens budskap. Och hon har också startat en kampanj, ett arbete mot människooffer. En sten som förvandlades till en talent. Sebastian Staxet har varit här och vittnat. För är detta kriminell och missbrukare. Tänk en sekund. Men så får man möta Jesus och bli upprättad och helad. Och idag så får han vara med och befria och föra andra kriminella som sitter i fängelse. Får han föra dem till Jesus och de får uppleva att det gamla är förbi, någonting nytt kommer. Tusentals människor som får möta Jesus genom hans vittnesbörd. Någon gång här har jag också berättat om Mike Evans, som jag tycker är ett jättestarkt vittnesbörd också. Som växte upp i ett hem där han blev misshandlad. Blev slagen av sin pappa. Pappan hatar honom. Han hatar pappan. Då han var 11 år. Så blev han så svårt misshandlad så han blev medvetslös, slängdes ner i en källare. Trodde aldrig att han skulle överleva det. Men så vaknar han upp ur sin medvetslöshet och så får han se två sårmärkta händer som räcks ut mot honom. Och ett starkt ljus. Och så hör han en röst som säger: min son, jag älskar dig. Så kommer Jesus in. Han hade aldrig upplevt kärlek. Han visste inte vad kärlek var. Men så kommer Jesu kärlek. Han blir frälst. Han blir friad. Han blir upprättad. Och han får en kallelse över sitt liv. Och han ägnar hela sitt liv åt att hjälpa. Bland annat. Han har själv blivit torterad och misshandlad. Han vet vad det är. Och han har fått vara med och hjälpa tusentals offer från förintelsen. Ge dem hem, tak över huvudet, ge dem mat, betjäna dem. Har nått långt, långt, långt till kungar, presidenter. Han har fått audiens och har fått gå och liksom tala till de allra, allra högsta ledarna i olika nationer. Har gjort ett enormt arbete och han vittnar själv: jag är en lycklig man. Då jag var 11 år så trodde jag att jag skulle dö. Men jag är lycklig man. Det är när Jesus får komma in och befria och upprätta. Och han är här ikväll.